Inget land i världen är så laddat som Israel. Och det är något visst att vandra omkring på gatorna där nere. Ni som har, vet, har varit i Jerusalem vet vad jag pratar om. Och vi gifte oss förresten, Elvor och jag, på Israels vänners hotell i Orit i Natanja. Och jag stod på ovanvåningen och var klar och hypernervös, det kan jag ju säga nu då. Och väntade på att Elvor skulle bli klar där nere, för då skulle man göra henne fin. Och så skulle man ropa, nu är hon redo. Och jag stod där uppe. Men då kom tankarna då på att det är precis så här Herren ska komma. Han ska ju vänta där uppe tills bruden är klar, va? Hon ska göra sig redo. Och lammets bröllop väntar vi ju på. Det är ju underbart, va. Och vi har fått bröllop, eller förlovningsringen står det som en pant. Det är ju den heliga ande då. Och det är ju genom nåd. Hur görs bruden redo egentligen? Jo, det är ju genom nåd först och främst. För att Jesus älskar oss, va. Så använder han något som heter korsets kraft när han handlar med oss. På tal om nåd förresten, så skulle jag dagen därpå gå ner och betala hela kalaset, för vi skulle dra iväg till Jerusalem. Och då blev jag så förvånad, för någon hade redan varit före och betalat alltihopa, hela kalaset. Jag fick inte reda på vem det var, men jag kan gissa vem det var. En nära vän till oss. Kan inte ha varit så billigt. Ja, och så är det ju med lammets bröllop också. Det är ju inte pengar det handlar om här, utan i första Petrusbrevet så står det ju så här att ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan det var med Kristi dyrbara blod, som är blodet av ett lamm utan fel och lyte. Han var utsedd redan före världens skapelse, men har i dessa sista tider uppenbaras för er skull, alltså för vår skull, va? Ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att er tro och ert hopp skulle stå till Gud. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen. Och då är det bra att gå till grundtexten. Och går du till King James till exempel, då står det så här. Och det här är viktigt. Första Petrusbrevet 1:22. Seeing that you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit. Det är skillnaden. En kärlek utan hyckleri, står det sen. Och det är ju så, när Gud skapar ett rent hjärta hos oss, då får vi rena motiv. Vi utnyttjar inte vår nästa, till exempel. Va? Det är det han menar. Anden ska göra ett verk i våra hjärtan så att vi tänker goda tankar om vår nästa, som inte använder honom i ett bygge, till exempel. Det är ju populärt idag. Vad kan du göra? Liksom? Så placerar man in folk som lekklossar i det här bygget. Då. Och nu ska ni lägga märket i ordningen här, för det är viktigt. 1. Anden uppenbarar sanningen. Han avtäcker någon, va? Och det är en person. Och den här personen är en kung. Och han heter Jesus Kristus. Han är också ljuset, det vet vi. Jag är ljuset, jag är sanningen. Och då kommer vi till punkt 2. Då blir vi ju överbevisade. Något händer ju när vi får se den här kungen, va? Vi faller ju ner och underordnar oss kungen. För vi förstår vem han är när vi får se hans härlighet. Och så 3 då. Och endast i det här ljuset kan vi ha gemenskap med honom och med varandra. Alltså täckelsen måste bort ifrån våra hjärtan. Och ljuset lysa in om vi ska uppleva sann gemenskap. Det var så. Alltså, Guds rike ser vi ju här, handlar ju om kungen. Och det står att det är uppfyllelsen av lagen. Så all instruktion som står i hela gamla testamentet handlar om kungen i riket. Så när Jesus kom så säger han ju också att nu har ju Guds rike kommit. Ja, för kungen har kommit. Och vi kan läsa här att den skriftlärde, du vet, skriftlärda på den här tiden, de var ganska duktiga. De kunde nästan hela gamla testamentet utan till. De var helt sanslösa. De ägnade hela sitt liv åt att pränta in skriften, alltså. Men han hade inte så mycket förstånd. Men han var nära Guds rike. Det står i Markus 12:33, så står det så här då. Den här skriftlärde säger då till Jesus, kungen. och att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd, av hela sin kraft. Och att älska sin nästa som dig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer. När Jesus hörde det svarade han att mannen hade svarat förståndigt. Han sa till honom, du är inte långt ifrån Guds rike. Nej, kanske en meter. Förstår ni? Men det var för dolt för honom ändå. Utan kungen stod ju där. Han sa ju, du är inte långt ifrån Guds rike. Ni som förstår att Guds rike är kungen är ganska roligt. Då. För han står ju och tittar i Herrens ansikte, va? Ja. Men det var ju för dolt för judarna då. Den här eller skriftlärde står alltså, han kunde ju skriften utan till, men ändå har de en täckelse. Va? De hade inget andligt förstånd. Och Paulus säger att han var ju själv jude, men han har ju fått täckelsen borta. Så att i hans hjärta kom ljuset, va? Och det strålar upp i hans hjärta och han vill sprida det här ljuset till andra. Här har du ju evangeliet om Guds rike då. Så kommer vi till Johannes 3. Och det handlar ju om Guds kärlek. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom eller in i centrum av honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom till världen, men människorna älskade mörkret eller underordnade sig mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda, han hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska bli avslöjade. Lägg märke till nu. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Som vi läste i Petrusbrevet 1:22 och enligt King James. Men den som lyder sanningen då. Obey the truth through the spirit. Ser ni? Anden för oss alltså in emot centrum av Jesus hela tiden. Han, när han leder oss, vart skulle han föra oss? Jo, han skulle föra oss in i hela sanningen. Eller hur? Ja, det är ju både sanningen om vem Herren är, va? Men det är också en ganska obekväm sanning om vilka vi är. Är det någon som har varit med om att ni har fått sätta in i ert eget hjärta också? Det är inte så roligt ibland. Nej. Och ibland då tycker man det går ju bra med helgelsen och så säger det puff, sen får man se vem man är då. Eller hur? Bara för att man ska ödmjuka sig lite kanske. Men vart kommer nu korset in i bilden? Jo, den som känner Gud, han känner också hans väg. Han vet hur anden leder. Och nu ska vi titta på en sak. Harry Potter, en gammal känd predikant, han sa så här. En lärare som är från Gud, den ska finnas som förebild i Gamla Testamentet. Och så ska den vara undervisad av Jesus och apostlarna. Det är en ganska bra regel. Och då ska vi då titta på vart korset kommer in i här. Jo, hur leder anden? Ja, det finns ju olika sätt att se det. En del tar ju liksom, man står där vid Egypten ungefär. Så hoppar man på en språngbräda rätt in i löfteslandet. Och så tror man att det är så anden leder. Men min bibel säger att det finns en öken emellan. Anden leder oss alltså ut i en öken. Israel leddes av Gud genom eldstoden och molnstoden, vilket är en bild på anden, säger det i första Korinthierbrevet 10. Och Jesus drevs av anden ut i öknen för att testas, står det. Men idag har vi som sagt ett annat evangelium. Vi vill gärna ha Jesus som förebild, eller hur vill vi, va? Vi läser om Jesus. Och så stryker vi under med överstrykningspenna eller rödpenna våra favoritverser. Men jag slår vad om att vi inte har röd text under den här. Förebilden säger nämligen att Jesus lärde sig lydnad genom sitt lidande. Jag lovar att ingen har röd text på den. Hebreerbrevet 5:8 kan du läsa det. Det har ju med korset att göra. Så det är ju helt klart att ökenvandringen symboliserar Guds handlande med oss. Lägg märke till hur anden samarbetar med korset, staven alltså. Mose lyfte staven och där ovanför var molnstoven, ser du där, korset och anden. Korset och anden. Folket lämnade Egypten under staven och under molnet. Korsets kraft genom den heliga ande, va? För han vill nämligen ta hand om vårt hjärta. Det är det det handlar om. Och nu kommer det något häftigt. Kolla bilden. Mose räcker ut staven. Och där var ju molnet, anden och korset. Nu kommer man in i prövningar, ni vet vad som händer där. Man var arg och man kom in från det ena stället efter det andra, va? Precis som vi råkar ut för ibland. Vi kan bli arga och vi kan. Och så står det så här då. Man gick in i löfteslandet genom Jordan. Är det någon som vet vad Jordan står för? Ja, det står för död. Står det för. Eller hur? Vi dör ner med Kristus. Det står också som dopet, va? Den som har dött med Kristus, han har också iklätt sig Kristus. Och så följde man arken med nådastolen. Halleluja, när jag såg detta. Mina älskade vänner, vet du vems verk som framställs som en nådastol i Bibeln? Jesus seger, va? Blodet. Det leder rakt in i löfteslandet. Han gick före, va? Nådastolen och arken. Man skulle ju följa det genom Jordan och sen in i löfteslandet. Här har du ju Guds rike. Den förebilden tror jag många inte vill se, men så är det, va? Det finns inte utrymme till någon mänsklig ära i löfteslandet. Det gick illa för Akan där inne. För min del, säger Paulus, vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Och för vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Men det var ju en del här, ni vet, som följde med, kanske för pengarnas skull, för de fick ju en del rikedomar när de drog ut. Så var det ju en blandad hop, står det, som följde med. Och rätt vad det var i den här ökensamlingen så kommer det en dom. Det skiljs ut någonting, va? Jo, en del förstod aldrig vad det här handlar om. En del förstår inte vad ökenvandringen handlar om. Man vill helst glömma det. Utan frågan är ju nu om vi förstår. För det är ju helt uppenbart i Bibeln. Här har du ju förebilder till det kristna livet då. De klagade på Mose. Och de klagade på maten. Och de klagade på vägen. Och i det hebreiska ordet shma. Shma Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Finns det tre saker som är jätteviktigt att vi förstår. Det ena är lyssna. Det andra är förstå. Och det är ju inte med knoppen utan det är med hjärtat. Andligt förstånd. Och det tredje är att göra eller bära frukt, som vi också kan stå för då. Så det Jesus gjorde på Golgata kors kan besegra den synd som vi drivs av sedan Eden. Eller hur? Och mänsklig visdom är motståndare till Kristi kors. Alla är vi alltså ormbitna. Och om vi inte förstår att vi måste få uppleva korsets kraft genom den helige ande i våra liv, kan vi aldrig vinna seger. Aldrig vinna seger. Och då står det i första Korinthierbrevet 1:17 om evangelium om Guds rike. Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa. Kristus är ju kungen, va? Utan för att predika evangelium. Och inte med visdom och vältalighet. Så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. Ty detta budskap om korset, vilket ni förstår är Guds rike, är en dårskap. Alltså de förstår inte det här, va? För dem som går förlorade. Men som för oss som följer nådastolen och arken genom Jordan in i löfteslandet är en frälsning. Det är Guds kraftig frälsning. Och vi ser då här alltså staven, anden, öknen. Ser du? Och det är en dårskap för dem som var ute efter något annat. Den blandade hopen var alltså ute efter vinning av kristendom. Och Paulus evangelium, det är ju exakt samma sak som såningsmannens evangelium. Därför ser du att såningsmannens evangelium är exakt korsets kraft. För det ska ju göra någonting. Evangeliet om Guds rike sås i våra hjärtan. Men hur många förstår det? Korsets kraft alltså. Matteus 13:23. Här ser ni de här tre sakerna som är i shma. Hör alltså. Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår. Och som bär frukt. Hundrafalt, sextiofalt och trettiofalt. Han hör ordet om Guds rike. Han förstår ordet om Guds rike. Och han bär frukt. Det vill säga han underordnar sig kungen. Ser ni nu vad det är för medel som ska föra in oss i Guds rike? Ja, det är ju korset genom den heliga ande. Konstigt. Nikodemus, han kom ju till Jesus om natten för han såg att här gjordes det ju under och tecken. Jesus, han började tala om Guds rike direkt. I samtalet här så kommer du snart att se att Nikodemus hade inte förstått shba, lyssna och förstå vad Guds rike var. Och för att gå vidare så förklarar ju Jesus då vad Guds rike är. Och här ser du hur ökenvandringen är andens kraft som handlar med oss till lydnad. Det blir konsekvensen av vad du tittar samtalet mellan Nikodemus och Jesus handlar om. Ser du det? Kungen är här, riket är här. Så börjar han prata med om det här då. Att du får inte fattat Guds rike. Du har mycket knoppen Nikodemus, men det här fattar du inte. Sen börjar han sen. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Då blir det ju ännu tydligare. Och Paulus själv, han talar ju om vad korsets kraft handlar om. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. Anden, korset. Ty alla som leds eller drivs av Guds ande är Guds söner. Återigen ser du hur anden och korset samarbetar för att vi ska dö ner. De följde ju arken med nådastolen genom Jordan rakt in i landet då. Och här är det ju Jesus seger, va? Det är ju helt underbart egentligen när du ser förebilden. Jesus, han har gått för och öppnat vägen för oss. Vi kan inte segra egentligen, utan det är ju bara att följa honom rakt in i segern. Och alla löften och allt. Och då ser du ju då här att ormen som hängs upp på en stav i öknen är alltså den makt som driver oss till de gärningar vi gör. Ser du det? Romarbrevet 7 säger att vi kan inte förstå hur vi handlar. Nej. Så det är någonting vi måste förstå, lyssna, förstå och göra. Fjärde Mosebok 21, jag repeterar lite för att ni ska förstå det här nu då. Folket blev irriterade på Mose. De klagade på maten. Vad tror ni där för mat? Är vi mannat? Mannat samlade man ihop och gjorde kakor av och borra hål i. Jaha, det är talet om korset. Ser ni? Talet om korset. De orkar inte höra talet om korset. Det var ju en dårskap då, va? Och de förstod inte varför de har gått från Egypten till öknen. För de säger så här: har ni fört oss hit ut för att vi ska dö? Ja. Nu sker alltså det Jesus talade med Nikodemus om. Ser ni hur allt förklarar sig? Skrift förklarar skrift hela tiden. Och därför, om vi låter skrift få förklara skrift och summan av Guds ord är sanning, då kommer vi inte fel. Ser ni där hur förebilden hela tiden stämmer? Både med vad Gamla testamentet säger, vad Jesus säger och vad apostlarna säger. Det stämmer till 100%. Då sände Herren giftiga ormar bland folket och de bet folket och många Israel dog. Då kom folket till Mose och sa: vi har syndat, vi har talat emot Herren och mot dig. Bet till Herren att han tar bort de här ormarna. Och Mose bad för folket. Herren sa till Mose: gör dig en orm och sätt upp på en påle. Den som har blivit ormbiten, han må se på den och leva. Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Korset, va? Ja. Om någon blev biten av en orm så fäste han blicken på kopparormen och fick liv. Den som blev biten av ormen och lyfte blicken och verkligen förstod, står det egentligen här på hebreiska. Lyssna, förstå. Den som förstår budskapet om korset fick liv. Och han överlevde ormgiftet inom sig. Och ordet för kopparorm här är intressant. För det betyder brinnande väsen. Och jag tycker det här talar lite om, du vet, ormen i lustgården. Han hette Nachash, som betyder den skinande. Det är lite lika, va? Ja. Så han gjorde en orm av koppar eller mässing. Skinande. Ja. Ormen, han kör med samma budskap idag som han gjorde då. Ingalunda skall ni dö. Kommer ni ihåg Petrus? Varje Jesus blir på Petrus. Petrus sa ju det: du ska ju inte behöva dö, Jesus. Då vänder sig Herren om och pekar på Petrus och sa: gå bort från mig, Satan. De tankar du har är inte... ja, det är människotankar, det är inte gudstankar, det är människotankar. Ja, mänsklig visdom skulle ju tömma korset på kraft. Stod det ju här. Nu tog jag upp det här i Korinthierbrevet, va? Just det. Gå in i Guds rike utan korset är omöjligt. Ja, det är en bred väg. Och så kommer mitt älskade profetiska budskap då med älvor. Hon har gett mig den här. Titta vad snällt. Älskar dig, står det. Men jag har inte sett, jag har inte tänkt på att det står en vers bakom. Jag ska avsluta med det här, lite berättelse om det här. Profetiska nyheter. Jag tycker det drar ihop sig, vänner, till Jesu återkomst. Väldigt fort går det också. För att inte tänka på allt våld på gatorna och allt det här. Som i Noas dagar. Eller hur? Fruktansvärt det som händer nu. Senaste tiden har jag lyssnat på en del nyheter direkt från Israel. Och jag rekommenderar att göra det så man slipper de här sirapsnyheterna som våra medier skickar ut här. För det är rena blaha. Man förvrider hela tiden sanningen. Vad som händer. När jag gjorde det i veckan så blev Bibelns profetier så levande. Det blev så levande. Trump, han är i konflikt med både Iran och Kina. Och jag har länge känt på mig att det här kommer bara att dra Iran ännu närmare Ryssland. Och förena Kina och Ryssland ännu starkare. Jag lyssnade i veckan. Och då kom jag att tänka på så här. Det står att Herren leder kungars hjärtan som vattenbäckar precis dit han vill. Här sitter världens mäktigaste män. Och så tycker Gud att de ska gå höger, då får de gå höger. Och vill han att de ska gå vänster, och går de vänster. Ja, annars tvingar han dem. Men han får dem att gå precis dit han vill. Så nu ser vi alltså att i den här studion här i Jerusalem, det var inga dåliga snubbar som satt här, där satt en judisk statsvetare. Det är alltså hur de ser, hur Israel ser på situationen. Och det vet vi väl att alla profetier ska ju tolkas därifrån. Det är ju inte från Sverige eller USA, det är från händelsernas centrum. man ska tolka profetierna. Och nu sitter de här, en judisk statsvetare, en judisk före detta ambassadör till USA. Och sen en judisk professor i ekonomi. Så det här var riktiga killar som satt här då. Och programmet handlade om vilken väg Israel skulle välja i framtiden. Efter man är så oerhört beroende av exporten. Och då fick den ena analysera världsläget. Och sen kom den andra att analysera världsläget. Och sen den tredje. Och man var ganska överens de här. Och jag ska läsa upp lite vad de sa. Så ska ni få se. Europas karta kan mycket snabbt ritas om i nya maktkonstellationer. Man talade mycket om att när Javier Solana var chef, då hade vi någon vi kunde lita på. Han sa ja och nej, va? Och idag har man ingen vi kan vända oss till i EU. Vi vet ju bara byråkratier. Man vill alltså ha någon man kan lita på. Ja, Bibeln säger att det kommer en stark man ifrån Europa som kommer att lura dem, va? Precis. Man söker alltså en stark man, en röst i Europa. Världspolitiskt är väldigt oroligt för Israel. Och ni vet, det rör sig ju hela tiden. Man skjuter raketer och man bränner och allt det här. Och hur länge kan vi förlita oss på USA? Sa man. Sedan ser vi ju nu hur Ryssland och Kina dyker upp som en motvikt. Och verkar vara fiender till väst, säger man. Ja, men käre Gud. Hesekiel 38 säger att Ryssland ska starta Harmageddon. Och gänget från öster med 250 miljoner man i uppenbarelseboken ska hänga på. Ja, hon sitter och bekräftar vad som kommer att ske. Ryssland anfaller. Sen kommer Kina hänga på. Nu ser du hur de här blocken kommer. Och när du ser det här, då förstod vi ju att Iran kommer att knytas till Ryssland ännu starkare. Han håller ju på, Gud, och förbereder scenen genom att flytta sina pjäser precis där det ska. Och när allt har kommit på en stand tar han bara handen och sopar rent. Ja, men vilken Gud, vad skönt att ha honom som är sin herde, va? Eller hur? Här sitter de visa och håller på. Och Gud han bara sitter där och jaha, ni, håll på ni. Ja, det var ju bara det att bara någon dag senare så var det någon som såg där i tv hur Irans ledare och Ryssland trädde fram och säger att nu har vi knutit ett ännu starkare makt, en pakt. Jag förstod där att det skulle bli så. Var ska Iran vända sig då? Ja, det är ju givetvis till det andra, va? Ryssland. Ja, nu är man där, som profetierna säger. Persien ska gå med, va? Samla dig du, Ryssland, med alla dina allierade. Och där står nämnt, för jag har ju sagt i 15-20 år, du kommer att få se Turkiet sluta sig dit. Kolla nu vad som händer. Ja, Turkiet slutar sig dit också. Då kommer de här konstellationerna bli ganska uppenbara. Ja, och sen satt jag och tänkte så här med gode Gud. Det är ju allting nästan som stämmer med profetierna nu för Jesu tillkommelse. Eller rättare sagt för Herrens dag. Herrens dag, som ni vet, brukar säga, det är en tidsperiod som vi inte vet början på. Men vi vet slutet. Slutet handlar ju om att han sätter fötterna på Oljeberget. Så slutar ju historien. Men vi vet inte början. Och det är därför han varnar oss att göra oss redo så inte Herrens dag kommer som en tjuv eller dag kommer som en överraskning. Det är ju en hemlig tidpunkt när Gud dömer och griper in. Och det enda vi får reda på det är ju, ja men ni har ju det profetiska ordet. Låt det profetiska ordet vara er klocka. Eller hur? Tills stjärnan går upp i era hjärtan. Jag ska låta tecken synas på himlen och på jorden. Blod, eld och rökstoder. Och jag börjar googla på lite bränder. Det har aldrig någonsin, vad man vet om i modern historia, varit större bränder, häftigare bränder än nu. Ni vet, nyss brände ju i Sibirien. Fruktansvärda bränder. Nu brinner det i Amazonas. Och inte nog med det, det brinner snart i varenda kvarter här också. Ja, de grillar för fullt. Ja, det är väldigt vad dåliga bilar de måste göra nu för tiden. De tänds själva utan att någon sätter nyckeln i dem eller något. Jag vet inte vad det beror på. Jag sitter där och jag upplever en väldigt konstig känsla inom mig. Jag var både glad, jag var både rädd och jag var också ledsen och bedrövad. Och jag tänker på mina kära, nära och kära, mina släktingar. Och jag tänker också på kristenheten. Gode Gud, det hade sett helt annorlunda ut om man hade förstått. Hur nära är man inte? Istället, du har inte ett ljud. Då såg jag ett hjärta av trä som hängde vid lampan på min dator. Det hade jag fått av Elvor en gång för många, många år sedan. Jag vet inte vad hon fick tag i. Det var någon grej på Ullared kanske eller något. Jag vet inte. Men det är i alla fall ett profetiskt budskap i nutid. För det var en hälsning. Och den hälsning till er också. Titta, ser ni vad som står där? Jag älskar er. Eller jag älskar er. Jag upplevde verkligen Guds kärlek. Du tror ju på mig, Janne. Jag älskar dig. Ja, men det är ju det det handlar om. Han älskar dig. Va? Alltså, vi kan ju vila i det. Vad som än händer, det är ju det som är huvudsaken. Jag har dött för dig. Jag älskar dig. Jag har köpt dig. Vilket budskap, det är så enkelt egentligen. Och det är sant. Och så stod det ett budskap på andra sidan, här. På hemsidan på True Reformation så har jag tagit bilder av det där. Och då står det ett budskap här. Ser ni det? Det står psalm 112 och 7. Ska vi se vad det står där då. Och det var som en hälsning rakt in i mitt liv. Jag ska läsa, för sammanhangets skull så ska jag läsa första och sjunde versen. Det var sjunde versen som står där då. Salig, halleluja, salig är en människa som fruktar Herren och har sin stora glädje i hans ord eller i hans bud. Och så kommer vers 7. Han fruktar inte för ont budskap. Det var vi precis det jag satte i orden nästan. Va? Ja, allt det här som händer. Vi ska inte frukta. Hans hjärta är frimodigt för det förtröstar på Herren. Stod det. Det får ju precis rakt in i min situation. Käre Jesus, vi lever ju så nära. Alltså allt vi ser kommer ju att förvandlas. Det finns ju ingenting här vi kan bygga på. Egentligen. Men ändå gör vi det. Och det har ju med den där ormens kraft att göra. Va? Han vill försöka dra oss hit och dra oss dit. Hela tiden då. Men vi ska vara ledda, står det ju, av molnet och eldstoden av den heliga ande. För då händer det saker. Vi förvandlas. Va? Vi förvandlas till vårt innersta. Det går framåt. Ska be här att vi får uppleva, verkligen får uppleva förvandling. Förvandling på insidan, det är underbart. Herre, jag tackar dig, Herre, för att du genom din heliga ande uppenbarar korset för oss. Så vi förstår, Herre, när du handlar med oss. För då går det mycket lättare, Herre. Det blir inte lika tungt med korset, utan det är härligt. Det är härligt med korset, Jesus, att du verkar i oss. Då vet vi, Herre, att vi vinner seger även när det är tungt, Herre. Halleluja, för vi kommer ut ur tunneln och då är det jubel, Herre. Vi ber i Jesu namn. Amen.